Den värsta torkan på flera decennier gör att 17 miljoner människor hotas av akut matbrist på Afrikas horn. Och många av dem som riskerar att dö av svält bor i Somalia, där konflikterna i landet förvärrar matkrisen. I dagens Studio DN om situationen i Somalia och om hur bristande demokrati hänger ihop med svältkatastrofer. Jag heter Ylke Holago. Och med oss från Johannesburg har jag nu Erik Esbjörnsson, Dagens Nyheters Afrika-korrespondent. Hej Erik!
Hej hej!
Du har ju precis kommit tillbaka till Sydafrika från en reportageresa i Somalia. Och många svenskar har ju en relation till Somalia genom vänner och släkt. Men i nyhetsrapporteringen kanske vi främst hör om landet i samband med att det handlar om krig och konflikter och andra svåra problem. Men berätta om dina intryck. Hur var resan?
Det var superintressant. Jag kom dit precis efter att de hade bytt president i senaste val, kan man väl inte säga. Men de har utnämnt en ny president. Vi kan prata mer om det senare. Det slående jämfört med när jag var där flera gånger för 10 och 8, 7 år sedan, så där, var ju att framförallt huvudstaden Mogadishu har ju vuxit fram väldigt snabbt. Det var ju bara bråte kvar mer eller mindre då för ett decennium sedan. Men nu är det byggställningar överallt och gatuliv också. Så det var ganska intressant. Sedan på landsbygden så är det tyvärr lite oförändrat läge. Man har samma problem och utmaningar som man har haft under de senaste decennierna i det här landet.
Och berätta mer om Mogadishu som stad.
Det är ju en väldigt gammal stad som brukar kallas för Indiska oceanens pärla. Den ledde väl inte riktigt upp till det ryktet för 20 år sedan när hela statsapparaten kollapsade och kriget bröt ut. Det har varit intensiva strider i Mogadishu under många år. Men man ser fortfarande, hela staden går i en enda färg i princip, och det är vitt eller ljusgrått. Om man ser de här jättefina gamla byggnaderna som är mer eller mindre ruiner, men samtidigt så då växer nya hus upp precis överallt där det är säkert. Så att det är liksom en väldigt livlig stad, men samtidigt med den här paradoxen att det fortfarande är väldigt osäkert att röra sig där. Så att det är svårt att interagera på något normalt sätt. Man kan liksom inte strosa runt och prata med folk på gatan, utan det är väldigt utmanande säkerhetskrav.
Så utifrån det, hur var det för dig att jobba som journalist under den här resan?
När man rör sig i Mogadishu, då är det ju tyvärr så att man måste ha beväpnade vakter och resa i en konvoj väldigt snabbt med bepansrade bilar. Dels för att det finns en latent risk för terrordåd i princip hela tiden, som såklart drabbar somalier i princip uteslutande jämfört med utländska besökare. Sen handlar det också om kidnappningsrisker och andra risker just på grund av det här säkerhetsläget. Så det är jätteknepigt att jobba på ett vanligt sätt. Man hinner inte skapa samma kontakt, för man måste hela tiden röra på sig. Det är det som jag tycker är mest svårt när jag är där.
Och du träffade ju under resan en kvinna som heter Sharifa Aden Ibrahim, som tvingats lämna sin hemby på grund av mat- och vattenbrist. Hur såg hennes situation ut? Vad var det som hade hänt henne och familjen?
Det är ett reportage som vi publicerar nu i dagarna från Dollo, som är en stad längre ut på landsbygden, nära gränsen, precis vid gränsen till Etiopien. Hon hade ju flytt från ett annat område 20 mil inåt landet som kontrolleras av Al-Shabaab. Hon hade fått slut på mat, till och med vatten, hade inga pengar, och hon hade bett om kredit från butikerna i byn. Till slut gick inte det längre, och det var när hon förlorade sin 5-åriga son i slutet av april som hon till slut fattade beslutet att nu måste hon röra på sig för att rädda de andra 6 barnen. Så att jag träffade henne då när hon hade tagit sig till det här läget, och fortfarande fanns det ingen hjälp för henne att få mer än säkerhet och tillgång till vatten i princip.
Och för att förstå Sharifa Aden Ibrahim och hennes barns situation, som ju delas av flera miljoner personer som har tvingats lämna sina hem på grund av torkan. Så torkan gör ju att 17 miljoner människor hotas av matbrist. Nästan 7 miljoner barn har drabbats av akut undernäring. 3 miljoner djur som getter, kor och kameler har dött. Erik, vad beror den här torkan på?
Torkan är en cyklisk företeelse som återkommer i regionen med viss regelbundenhet. Det är alltså ett väderfenomen kring hela ekvatorn. Hela vägen från Chiles kust till Somalia i princip så påverkas klimatet av El Niño och La Niña som växlar om varandra och då påverkar ytvattentemperaturen. Vilket gör att i korthet så innebär det att just utanför Somalia så blir det kraftigt svalare ytvatten under så kallade La Niña-år. Och det kan ju låta paradoxalt när alla pratar om global uppvärmning att torkan faktiskt beror på att det är för kallt så att säga i vattnet. Men den här frågan är då liksom om torkorna återkommer med oftare numera på grund av klimatförändringarna. Det finns indikationer på detta. Däremot så är intensiteten inte påverkad så vitt man vet. Klimatet är otroligt komplext helt enkelt. Men i alla fall, var femte år ungefär så blev det torka i Somalia. Det var en riktigt allvarlig för 10 år sedan. Och det var en som var mycket allvarlig också för 5 år sedan. Så nu kommer den igen.
Men den som pågår just nu, det är den värsta på 40 år. Vad är skillnaden? Vad är det som har hänt under de här senaste decennierna?
Det som har hänt, det är specifika platser. Det ser inte likadant ut över hela landet. Men i vissa områden så har det alltså inte regnat på mer än 3 regnsäsonger. De har 2 regn per år. Och nu har det gått mer än 2 år på vissa platser. Som till exempel då Sharifas by hade inte fått några droppar överhuvudtaget på 2 års tid.
Och som jag nämnt här så Sharifa Aden Ibrahim, hon gav sig alltså av norrut med sina 6 barn och hamnade i det här flyktinglägret Dolo där du träffade henne. Hur är livet för familjen där? Berätta mer om förutsättningarna.
Förutsättningen är att läget har vuxit upp, smugit upp på marken under de senaste 6 månaderna och nu bor ungefär 12 000 personer där. Då finns ju de vanliga, som jag kallar för arbetshästarna inom FN-systemet. De här stora, tunga organen som alltid är på plats. Jag stöter på dem över hela kontinenten när jag reser. UNICEF, IOM, FAO, World Food Program. UNHCR är inte på plats för att de tar ju framförallt hand om flyktingar som kommer till ett annat land. Och det är väldigt få som flyr till Somalia. Men man ser dem överallt och de gör ju enorma insatser. Dels för att se till så att alla barn som anländer omedelbart vägs. Man mäter deras omkrets på armarna för att se vilket stadium av hur närda eller undernärda de är. Och sen så jobbar man även med dricksvatten, rena latriner. För det ska man komma ihåg att när det är en hungerkatastrof så dör ju inte de flesta i hunger utan de dör ju av sjukdomar när de är försvagade. Så det gäller ju att se till att alla infektionssjukdomar hålls borta. Det är därför det är så viktigt med hygien och ordentliga latriner också i de här lägen. Men sen så, på grund av det som händer på en helt annan plats i världen, Ukraina, så har det blivit otroligt dyrt att köpa in mat. Det har blivit dyrt att transportera maten. Dessutom så går väldigt mycket resurser till insatser där, så att det finns inte pengar nog för de här insatserna. Vi pratar om bara 17% av budgeten för hela året för Afrikas horn som finansierats hittills. Så det är ju en ekonomisk kris även för hjälporganisationerna.
Och påminn oss om hur sambandet mellan kriget i Ukraina och matbristen i Somalia ser ut. Vad beror det på?
Att Ukraina och Ryssland är ju väldigt stora exportörer av basvaror som vete, majs, solrosolja, men även då olja. Så att vi har ju sett en inflation över hela världen och folk med rätta är oroliga för sin egen ekonomi i Sverige. Men då ska man komma ihåg att vi ändå har enorma skyddsnät. Vi kan parera detta. Men här pratar vi om de absolut mest utsatta människorna i världen samtidigt som hjälporganisationerna verkligen, deras resurser räcker bara inte till.
Och du beskriver ju ändå hur organisationerna arbetar för att hjälpa de som är i det här lägret. Men Sharifa Aden Ibrahim tillhör en av dem som faktiskt inte får hjälp för att det saknas resurser. Vad beror det på? Hon är ju ändå i ett läger där det är tänkt att de som befinner sig ska få hjälp.
Ja, det som händer numera är att man har en gång i tiden, så när det var en katastrof av det här omfånget, så brukade man skicka livsmedel alltså från helt andra platser. USA dumpade sitt överskott av majs till exempel. Även europeiska länder exporterade. Nu har man insett att det stödjer de lokala marknaderna. Alltså istället delar man ut kontanter till människorna så att de kan köpa lokalt. Men även de här marknaderna, där påverkas priserna också av hur priset ser ut utanför Somalia. Så att på grund av att vi har blivit så integrerade globalt under de senaste åren så har livsmedelspriserna sjunkit globalt, men det har också gjort alla mer sårbara. Så att även på väldigt avlägsna platser så stiger priserna omedelbart. Sen när det gäller det här läget så har de helt enkelt inte pengar att dela ut till alla. Så de väljer den som först kommer får först en check på $75 som ska räcka i 3-4 månader. Men det fanns helt enkelt inte pengar till henne än, så hon får vänta.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om torkan och det politiska läget i Somalia. Du lyssnar på Studio DN, idag om situationen i Somalia. Erik Esbjörnsson, du är ju Dagens Nyheters Afrika-korrespondent och i en kommande DN-artikel så skriver du så här: denna torka hade inte lett till en extrem hungerskris om det inte vore för de konflikter som härjat Somalia under mer än 30 år. Och då undrar jag, hur hänger de här faktorerna, svält, konflikt och demokrati ihop?
Det finns ett extremt starkt samband och det är också det som gör att svältsituationer, alltså när folk dör direkt på grund av bristen på mat, har ju minskat globalt enormt under de senaste 100 åren. Det går inte att jämföra med hur det såg ut historiskt. Och det är också lite paradoxalt att Afrika har blivit den här kontinenten som vi förknippar med svält. För det är ju långt fler människor som har dött i Europa och Asien under sådana här förhållanden. Men tack vare att vi har demokratiserats och även fått bort konflikterna så har det här i princip, det här fenomenet har helt försvunnit. Men det finns ett antal länder i Afrika som är sårbara just på grund av att man har envisa konflikter som hänger sig kvar. Och det är väl Somalia det bästa fallet i världen skulle jag säga. 30 år av totalt sönderfall sedan 1991 när den dåvarande diktatorn Siad Barres regim föll. Och sedan dess har det inte varit någon fungerande statsapparat och det är därför jag återkommer till Somalia med jämna mellanrum för att skriva om samma ämne, för att det är just här som det har hängt kvar. Men annars är det ju en företeelse som tack och lov är på väg att försvinna ur mänsklighetens historia.
Och på vilket sätt är demokrati en viktig faktor för att undvika svält?
Det var ju en Nobelpristagare, jag tror det var 1998, han fick ekonomipriset till Alfred Nobels minne, som det heter väl. Amartya Sen, han har studerat svält framförallt i Indien under många år, men han slog ju fast just att i en fungerande demokrati så har människor aldrig svultit ihjäl i stor skala. Och det är ju för att demokratier är mycket bättre på att svara på medborgarnas behov. Man har omfördelning av resurser. För att det handlar ju liksom, svält handlar inte om att det inte finns tillräckligt med mat. Det handlar om att vissa människor inte har tillräckligt med mat. Och när det gäller konflikter, de förhindrar ju allt hjälparbete. När jag pratar om Sharifas öde, då ska man komma ihåg att hon har ju bott i ett område som kontrolleras av den här islamistmilisen Al-Shabaab. När de är på plats så vågar ju ingen annan vara där. Det är för farligt för de internationella organisationerna. Det är även för farligt för den somaliska regeringen. Så att så fort du har en konfliktsituation, det är då det är helt omöjligt att hjälpa nödsatta. Och det är då de istället måste röra på sig, vilket gör dem ännu mer sårbara. Så det är enormt viktigt att få bort konflikterna för att förebygga det här.
Och den här islamistmilisen Al-Shabaab har ju utgjort ett stort problem sedan tidigt 2000-tal. Vilken ställning har terrorgruppen just nu?
Ett tag så kontrollerade de ju stora delar av Mogadishu. Första gången jag var där 2011 var det väl. Då fanns det en tydlig frontlinje i staden. Vi kunde liksom inte röra oss vidare än till en viss punkt. Nu har de tryckts tillbaka från i princip alla de stora städerna, men kontrollerar fortfarande landsbygden. Det finns en författare från Somalia, Nuruddin Farah. Han har ju beskrivit den här, när vi tittar väldigt mycket på klanerna hela tiden, för att det är det som slår oss utifrån som udda med Somalia, eller det som sticker ut, så måste vi då förklara alla problem med detta.
Och med vi menar du journalister eller i västvärlden?
Alla möjliga i västvärlden och utifrån, även i Kenya för den delen, som tittar på Somalia, liksom slås av detta. De har det här klansystemet och de bråkar väldigt mycket. Då måste det vara det som är anledningen. Men Nuruddin Farah, han menar ju att det snarare handlar om en konservativ elit på landsbygden som motsätter sig moderniseringen och livet i städerna. Så att det är snarare där konfliktlinjen går, vilket låter rimligt. Och det som har hänt nu de senaste 10 åren när Afrikanska unionen har haft en stor styrka på plats, har ju Al-Shabaab trycks tillbaka till, de kontrollerar stor del av landsbygden fortfarande. Sedan i städerna har de fortfarande en närvaro, men där har ju organisationen stöpts om till någon form av maffiasyndikat som beskattar alla näringsidkare. De måste betala 30% i skatt för beskydd mer eller mindre för att inte bli måltavlor. Sedan gör de inte jättemycket när det gäller utveckling. De förvaltar liksom inte de här indrivna pengarna, utan snarare så har organisationen blivit väldigt ekonomiskt mäktig under de senaste åren, samtidigt som man förlorat territorium.
Och vad har visat sig fungera i form av insatser mot Al-Shabaab? Du pratar om att de har tryckts tillbaka. Hur då?
Ja, det är rent militärt då. Problemet är ju som sagt att politikerna... Jag tror att politikerna å ena sidan förstår komplexiteten, samtidigt som det internationella samfundet tycker det är helt oacceptabelt att ha några kontakter alls med Al-Shabaab. Vi ser nu att USA efter det nya, man bytte president nyligen, direkt efter så meddelade USA att man ska skicka nya trupper. Man stärker även mandatet för Afrikanska unionen, för man tänker sig att det har ju gått bra hittills, varför fortsätter vi inte? Men många människor jag pratar med i Mogadishu, de säger att förr eller senare så måste man samtala med Al-Shabaab. Det går inte att vinna detta helt på militär väg. Man kommer aldrig ha kontroll över hela landet. Och då, det svider ju inte minst för ett land som USA, men även för EU och alla andra, att acceptera att man kanske måste inleda en dialog med Al-Shabaab. Om liksom, frågar dem, vad är det ni vill ha egentligen? Liksom? Hur kan vi dela på detta? Men det finns inga tendenser till detta ännu.
Och med den här nya nytillsatte presidenten Hassan Sheikh Mohamud, så kan det innebära att man eventuellt förklarar svältläge inom kort i landet. Vad skulle det betyda för de som har drabbats av torkan och svälten?
Svältläge är liksom det sista steget på en sån här 5-gradig skala som man använder just för att det har alltid varit knepigt. Att det är otroligt besvärande för en president att invånarna i det egna landet inte överlever på grund av bristen på mat i dessa områden. Så att man har försökt skapa den här skalan för att objektivt kunna slå fast att nu råder detta läge, då spelar det ingen roll vad ni säger, just för att koppla bort det här beslutet från politiken. Men i praktiken så är det ändå så att väldigt många avvaktar. Man vill gärna att det här beskedet ska komma från den egna regeringen så att de är med ombord. För om det är så att man slår fast att svält råder, då kommer det få en helt annan prioritet. Då tvingas ju hela FN styra om resurser. Då kan man inte säga att vi måste också vara i Ukraina och det tar väldigt mycket resurser. Nej, då blir Somalia nummer ett, högsta prioriteten. Sedan, så jag vet ju inte hur det här kommer utvecklas. Liksom. Men tendenserna är ju att det fortfarande inte blir bättre, utan snarare läget försämras.
Och nu har vi pratat om flera olika typer av problem i Somalia, men samtidigt så är det ju ett land som trots alla de här svårigheterna har varit på frammarsch de senaste åren. Bland annat så har svensk-somalier och andra återvänt från sina exilländer för att satsa i sitt andra hemland. Hur skulle du avslutningsvis säga att framtiden ser ut för Somalia?
Anledningen till att så många har återvänt, det är ju just för att Mogadishu har blivit ett säkrare ställe. Det är fortfarande otroligt farligt om du är engagerad i politiken, om du är alltför mäktig inom näringslivet till exempel. Alla som sticker upp huvudet blir på något sätt måltavlor, eller man vill gärna inte vara en offentlig person, men samtidigt så är det jättemånga människor som faktiskt investerar, som du säger. Och så att det går inte att nog understryka behovet av att skapa säkerhet. Då kommer liksom ekonomin tar fart. Och när man startar från så låga nivåer så handlar det om svindlande tillväxtnivåer, alltså långt över 10% om året i de områdena som blir säkra. Så att när jag pratade med en kvinna från OCHA som är FNs humanitära samordnare, och hon sa ju så här att om vi väntar på att det ska bli fred, då kommer alla de här människorna dö. Vi måste vara här nu när det händer liksom. Men samtidigt så tycker jag att freden, det är inte så långt borta. Om vi bara, alltså om man tänker sig hur hopplöst det ser ut med klimatförändringarna, om det vore så att det var klimatet bara som orsakade detta, då skulle jag vara mer pessimistisk för framtiden. Men den starka kopplingen mellan konflikt och säkerhet och hunger gör ju att jag snarare är optimistisk. Att om man bara kan sprida de här, utöka de här zonerna av säkerhet i landet, då kommer ju färre och färre människor bli sårbara framöver. Och framförallt så tror jag att städerna kommer vara jätteviktiga för att driva tillväxten.
Tack så mycket, Erik Esbjörnsson. Du är Dagens Nyheters Afrika-korrespondent.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokare-Menga. Ljudtekniker Sabina Marmolakai, teknik Oliver Bergman på Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.
Podplay.